Nu så ska jag predika. Och jag tänker att du får hänga med. Det blir ganska mycket bibelord. Och jag tror att det kommer upp en del här. Temat för den här predikan är mötet vid glödpunkten. Lite konstigt tema, men du, hoppas du förstår vad jag menar när jag har kommit en bit på väg. Hoppas jag själv förstår vad jag menar med den titeln, men det gör jag. Vi ska slå upp våra biblar och sen ska vi läsa ifrån andra Timoteusbrevets första kapitel och därifrån den tredje versen. Paulus skriver till Timoteus. Alltså vi har fått del av ett brev här. Det är det andra brevet som Paulus skickar. Det var säkert många fler brev, men som finns med här i Nya testamentet. Och då skriver Paulus till Timoteus. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Paulus och Timoteus. De hade en väldigt speciell relation. Och när man läser Apostlagärningarna, boken som kommer efter de fyra evangelierna och som beskriver den första tiden i den kristna kyrkans historia, så är ju Paulus en av nyckelpersonerna i det. Och han åker ut till den dåtida världen i Mellanösternområdet och predikar evangelium. Han åker på tre resor plus att han åker på en resa till Rom när han blir fängslad. Men på hans andra resa så åker han och teamet och de kommer att träffa Timoteus. Och Timoteus, han presenteras som en lärjunge som man talade gott om i församlingarna i området där Timoteus kom ifrån. Och det såg också Paulus att det här var en bra kille. Så kanske kände Paulus till familjen, för det verkar ju som att det är någon typ av relation här. Han räknar upp både mormor och mamma och så vidare. Så Paulus vill gärna ha med sig Timoteus i sitt team. Och så blir det också. Timoteus hänger med Paulus och de andra på den här missionsresan. Och det skulle visa sig att en särskild relation mellan den gamle Paulus, eller den lite äldre Paulus i alla fall, jämfört med den lite yngre Timoteus skulle växa fram. Så här skriver Paulus i Filipperbrevets andra kapitel. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er. Så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker om sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Så det var liksom en tajt relation här. Och de här breven, första och andra Timoteusbreven som vi har i Nya testamentet, är en fantastisk läsning på väldigt, väldigt många olika sätt. I texten som vi läste här så förstår vi att det är lite tungt för Timoteus. Nu har vi bara Paulus brev till Timoteus. Jag har bara två av dem i Nya testamentet. Men det är ju väldigt troligt att Timoteus också skrev brev till Paulus. För annars skulle kanske inte Paulus veta exakt hur Timoteus hade. För de var ju skilda åt under en stor tid också av livet. Och i Paulus undervisning till Timoteus så är det den gamle Paulus som liksom ger sina råd, sitt hjärta. Han ger uppmuntran, han ger så mycket tro, han ger uppmaning, han liksom verkligen peppar Timoteus. Så det är en kanonintressant läsning här. Och inledningsvis i det här brevet så vill Paulus verkligen uppmuntra Timoteus. Och han påminner Timoteus om både Timoteus egen tro, Timoteus mammas tro och Timoteus mormors uppriktiga tro. Alltså det är en fantastisk gåva att ha dem som har gått före med uppriktig tro i generationer bakom. Skulle du vara här idag som inte har den storyn, att du kanske är den första i din släkt som tror, så är ju du den som får liksom vara en person som generationer som kommer påverka. Så det är också jättehärligt. Om Paulus hade skrivit till mig, då kanske han hade påmint mig om min farmor Majken i Mörbylånga på Öland. Eller min morfar Holger i Kalmar. Om min mamma och om min pappa. Och om Timoteus hade skrivit till vårt barnbarn Vera, så hade jag velat att han hade påmint henne om sin mormor och morfars tro. Och hennes mamma och pappas tro. Alltså våra liv sätter spår i generationer. Vilka har satt andliga spår i ditt liv? Och vilka spår sätter du i andras liv? Ofta när man hör berättelsen om människor som kommer till tro, och så gör man liksom, kollar man lite, skannar runt, så finns det någonstans en farmor eller en farmors syster eller en faster eller en gammel farmor som har bett till Gud för sin släkt, för de som kommer efter. Det kan ta årtionden, det kan ta lång tid. Det kan vara så till och med att den här personen har gått ur tiden, men bönerna har inte gått ur tiden. Och så kommer de att få bönesvar. Så fortsätt att be för din familj. Fortsätt att stå det här och sätta spår. Men tänk efter också du, vilka, och det behöver inte vara familj, det kan vara andra människor, men vilka har satt andliga spår i ditt liv? Här säger nu Paulus till Timoteus: jag påminner dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Guds nådegåva i dig. I Guds rike så hänger det inte på vår duktighet och på våra egna skills. Även om Gud använder som allt som är i oss, använder ju Gud. Men det hänger inte på det. Det är inte de som är kvalificerade som kommer liksom att anmäla sig till tjänst. Utan det är Gud som kallar på människor. Och så lägger han en gåva av nåd in i våra liv. Paulus beskriver det så här. Vi kan ta nästa bibelord. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. I allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. I det vi möter och i det vi står i finns en nådegåva från Gud som gör att vi kan förmedla Guds liv var vi än går fram. Gud investerar alltid någonting in i våra liv. Bibeln säger att Gud är alla goda gåvors givare. Den största gåvan är att han har gett oss Jesus. Och Jesus, han har gett oss sitt liv på korset. Och den helige ande som vi ser i texten här, han ger sina gåvor åt var och en så som han själv vill. Så Paulus, när Timoteus liksom inte riktigt är på topp, när det är tufft för Timoteus, så påminner Paulus Timoteus om vad Gud har gett. Inte vad Timoteus borde göra. Timoteus, du borde rycka tag i det. Kom igen nu liksom. Utan han påminner om att Gud har lagt någonting i ditt liv, Timoteus. Jag vet om det, jag har sett det. Och i det här sammanhanget så står det också att den nådegåva som finns hos dig genom min handpåläggning. Bön med handpåläggning. Paulus påminner om att han la sina händer på Timoteus och att han bad att den helige ande skulle fylla honom och ge sina gåvor till honom. Då hände det. Och det var så man förmedlade andens gåvor och andens liv i den första kristna tiden. Man var väldigt noga när människor kom till tro. Sa man, men du, vänta, nu tror du på Jesus. Ja, jag tror på Jesus. Har du upplevt den helige ande? Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Men då vet vi. Och så la man sina händer och så fick man uppleva andens närvaro, andens dop, andens kraft. Hur anden la sina gåvor och möjliggjorde att leva Jesuslivet. Och så var det ett dynamiskt flöde genom den helige ande. Så gjorde man i den första kristna tiden detsamma. Det är så det funkar nu också. Vi lägger våra händer och så ber vi. Och det är inga magiska händer, det är bara vanliga händer, ganska små, ser ni det? Knubbiga fingrar, sådär. Men när de läggs i tro och så ber man en bön i Jesu namn, så förmedlas en kraft in. Och låt mig säga, titta på dina händer. Titta på dina händer. Dina händer, när du lägger dem på människor och ber i Jesu namn, förmedlar Guds liv till andra människor. Dina händer är lika bra som mina. Bön med handpåläggning. Jag tror att här har vi någonting som vi behöver få tillbaka igen. Tron på att Gud förmedlar liv in i våra liv. När vi i tro gör vad Bibeln säger. Tro är egentligen inte... Tro handlar väldigt mycket om att göra det som Gud säger att vi ska göra. Än att känna en känsla på insidan. Jesus säger, ni ska lägga era händer på de sjuka. Och de ska bli friska. Har väldigt lite med känslor att göra. Det kan kännas kymigt att göra det liksom. Och jag tror att här, min längtan är. Vi behöver se mer av Guds helanden. Av Guds ingripanden. Av hur Guds nådegåvor är i flöde i våra liv. Jag behöver mer av det. Du behöver mer av det. Jag har ju själv sagt och säger ibland att man får leva med sina skavanker. Ja, sant. Men samtidigt så är ju Gud god. Han kan ju hela. Eller hur? Och göra nytt. Och göra helt. Gud, att du får komma med din nåd. Och komma med din kraft över våra liv. Det är en bön som jag verkligen har. Det är mötet vid glödpunkten. Det är när någon lägger sina händer på dig. Och så ber man. Och så förmedlar Gud någonting. Som inte är från människor utan som är från honom. Och så säger Paulus till Timoteus. Det där du har. Det där Gud har gett dig. Låt nu det bara flamma upp igen. Det finns ju där. Timoteus hade erfarenheten av anden. Men det brann inte längre. Det höll på liksom falna. Han hade tappat det. Och så kan det vara för många av oss. Mötet vid glödpunkten är bara ett minne. Ett minne från en konferens. Ett minne från ett läger. Ett minne från en tid som en gång bara var. Men det behöver inte vara ett minne. Utan det får vara levande in i våra liv. Vi behöver låta det få flamma upp igen. Vind, nytt bränsle är saker som gör att det flammar upp igen. Vinden är ju en bild av den helige ande. Som det står om på pingstdagen kom anden som en stormvind in och fyllde människor. Men det står också om tider då anden kom som en stilla susning. Hur anden kommer, hur vinden kommer i våra liv. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att den kommer. Det viktiga är att anden får komma och blåsa liv på den glöd som är där på insidan. Bränslet Det är Guds ord. Ska våra hjärtan vara brinnande för Jesus, då behöver vi leva i Guds ord. Vi behöver läsa Guds ord. Vi behöver finnas närvarande i vad Gud har sagt. Så här säger Jesus, vi kan ta nästa bibelord. Nej, där ja. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det finns en koppling här, det är helt underbara ord här, mellan bön och ordet. Om ni förblir här i mitt ord, om ni lär känna mig i mitt ord, om ni lyssnar på mig, om ni läser, om ni tar tid och liksom tugga in det här ordet, så kommer det påverka det sätt ni ber. Säger Jesus att när ni ber, så ber ni utifrån mitt ord, i överensstämmelse med mitt ord, och då ska ni få det. Och jag tänker att det är faktiskt ett underbart löfte. Johannes 15:7. Skriv gärna upp det bibelordet. Vi kan ta nästa bibelord från Lukas 24:32. När Jesu lärjungar gick mellan Emmaus tillsammans med Jesus. Och så säger de, när Jesus har liksom bett sig iväg: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Det finns en koppling här mellan ordet, mellan bönen, mellan att det finns en eld på våra hjärtan. Vi behöver Guds ord in i våra liv, in som ett profetiskt ord, ett ord som ger riktning och vision. Vad är det vi ser? Vad är det Gud talar? Vad tror vi att Gud vill med våra liv? Vad tror vi att Gud vill med våra familjer? Vad tror vi att Gud vill med vår församling? Vad tror vi att Gud vill med vår stad? Och så frågar vi, och så läser vi, och så lyssnar vi. Och så lägger Gud någonting på vårt hjärta som vi kan be ut. Där finns en låga som kan börja flamma igen. Och så känner man, jag brinner för Jesus. Det här måste få ske. Att Gud kommer med sin nåd och med sin kraft. Och sen är Paulus tydlig med både det som Gud inte ger och det som Gud ger. Jag kan läsa nästa bibelord från 1 Korinthierbrevet 2:12. Vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud, för att vi ska kunna känna efter vad vi har fått av Gud. Så står det inte, va? För att vi ska kunna veta vad vi har fått från Gud. Den helige ande låter dig och mig veta vad vi har fått från Gud. Och i versen vi läste i inledningen så står det så här: Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Det kan vi vara säkra på. Gud ger inte modlöshet, han ger inte apati, han ger inte likgiltighet. När vi tappar modet är det inte Gud som står krokben för oss i våra liv. Vi kan alla tappa modet, såklart. Men den som väntar, söker, längtar och låter Gud få komma får alltid ny kraft. Bibeln säger, hämta nu styrka hos Herren av hans väldiga kraft. Nej, säger Paulus, inte modlöshetens ande, inte det, utan kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. Smaka på de orden en gång till och så tänker du ditt liv, så tänker jag mitt liv. Lasse kärlek. En onsdag morgon klockan 5:30 på morgonen. Eller klockan 3 på eftermiddagen när du har jobbat en hel dag och du cyklar hem och det är motvind. Ja, ni vet. Eller chefen har skällt ut dig för att du inte gjorde det du borde ha gjort. Kärlek. Kraft. Självbehärskning. Det är vad Gud ger. Något av det Gud ger. Och jag tror vi behöver daglig påminnelse och daglig upptäckt vad det är som han har gett oss. När du går ut i din dag så är du inte ensam. Anden är en levande närvaro i våra liv dagligen. Stundligen. Den heliga ande, han är alltid där. Han lämnar oss aldrig. Och därför kan vi bara be och vara uppmärksamma. Kom heliga ande och visa mig vad som är dina grejer. Be en enkel bön varje morgon. Helige ande, hjälp mig och led mig. Och var uppmärksam då och lyhörd i ditt inre. Och våga gå på de signaler som du upplever. Du kommer bli överraskad över vad Gud kan göra. Jag lovar dig. Små saker. För vi hörde här för någon månad sedan när Ringbäcks var här. Vad var det sången hette? Stort börjar smått. Och så får vi tjäna i Guds ande. Gud, han har redan gett oss allt med Kristus. Ifrån hans sida så står det att alla löften, om vi tar nästa bibelord, ja det kom där, alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. Det är jag, säger Gud. Därför kan vi frimodigt söka de andliga gåvorna. Så om du sitter här idag och så bara tänker du säga, jag längtar efter att få fungera i de andliga nådegåvorna, så står det där, Guds löften har fått ja i Jesus Kristus. De får också sitt amen, ske alltså, eller yes, come on, det ska bli så. Så om du längtar efter att kunna profetera och kunna tolka det. Om du längtar efter att kunna förmedla vishet och kunskap från Gud. Att skilja mellan olika andar. Att göra kraftgärningar. Att lägga händerna på sjuka. Allt detta ligger öppet för dig. Öppna dig för anden och låt det flamma upp. Vi läste innan, anden framträder hos var och en som han själv vill, när han vill och som han vill det. Så vår längtan och vår överlåtelse, det nycklar in i det övernaturligt naturliga. Och här finns så mycket att upptäcka för oss. För kyrka är vi inte bara när vi möts här klockan 11 på söndagen. Kyrka är vi 24/7. Där vi finns. Du är kyrka när du finns på din arbetsplats, i din familj, whatever. Du kanske inte kan stå och predika som jag gör nu på din arbetsplats. Men du kanske kan få ett ord till någon. Du kanske kan få en frimodighet när en arbetskompis kommer och säger, vet du, jag har fått en diagnos, jag har en sjukdom. Du bara säger så här, du vet ju att jag är kristen. Jag tror att Gud kan hjälpa dig. Får jag lägga min hand på dig, på din axel och be en bön? Och du kan be en bön så här. Jesus, jag ber att du botar min vän. Amen. Räcker. Det är att gå utanför din comfort zone. Utanför min också. Men jag tror att när vi gör det. Det är då Guds ande kommer. För det handlar inte om mig. Att jag uppmanar någonting. Eller försöker. Utan det handlar om att Gud. Här. Alla Guds löften har i honom på sitt ja. Därför får de också sitt amen. Vi behöver vara kyrka överallt. Överallt. Du och jag. Om vi kunde säga bara till varandra. Kom igen nu Lasse. Kom igen nu. Nu tar vi emot den helige ande. Vill ge oss. Det finns så mycket att upptäcka. Så går Paulus vidare i den här texten vi läste och så säger han till Timoteus och kanske till oss alla. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. På Romarbrevet 1 säger han så här. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Att skämmas för vittnesbördet om Jesus kanske låter lite märkligt. Det står ju om Timoteus att han hade både en äkta och uppriktig tro. Men ändå brottades han med att skämmas för evangeliet. Märkligt, eller hur? Ville han, som vi ofta gör, kanske tillrättalägga budskapet för att det skulle passa in? Paulus, han uppmanar också, du måste lida för evangeliet. För det är så, och det var så, att fast evangeliet är så gott budskap, så väcker det motstånd. Ibland rejält motstånd. Människor kan bli ilskna. För att du säger, Jesus älskar dig, du kan få förlåtelse för dina synder, du kan få uppleva ett nytt liv. Vet du, en del kan bli arga när man säger det. Har du varit med om det någon gång? Ingen har varit med, en har varit med om det. Ja. Nej, men jag tror att vi har varit med om det ibland, så blir man chockad liksom, eller hur? Och Paulus, han hade ju erfarenhet av motstånd på ett sätt som inte bara var att folk blev lite ilskna. Han fick ju rejält med motstånd, eller hur? Han blev fiskad offentligt. Tänk dig att du går här i Hässleholm, och så är det en ung tjej som går bakom dig, och hon är plågad av onda makter. Och det är liksom bedrövligt att se detta. Men de här onda makterna gör så att hon kan spå människor. Och till slut så bara tänker du, nej, men det får vara slut på de här onda makterna att förstöra för den här tjejen. Så du ändrar om och så säger du till den här tjejen och till anden i den tjejen, nu får du lägga av i Jesu namn. Och så blir den här tjejen fri. Som tack för det så är det några snubbar som får tag på dig och din kompis som säger, det här kan vi inte få ske. Så de sätter dig på torget här. Och sen så drar de av tröjan på dig och så får du 40 piskrapp. Det var så hände Paulus när han kom till Filippi. Eller hur? På ett ställe står det så här att när han predikade så kom det människor och lackade ut på honom. Så att de tog sten och stenade honom. Och när de trodde att han var död, då drog de ut honom ur staden och la honom där. Då skakade han lite på kroppen och så reste han sig och gick. Så han visste ju att det fanns motstånd. Men han skämdes inte för evangeliet, eller hur? Nu är ju inte vi kanske med om de här sakerna, eller hur? Ingen va? Nej, tror inte det. Men det kan finnas motstånd, det kan vara jobbigt ibland att stå för Jesus. Och då kan det vara en frestelse att man liksom försöker lägga till rätta, så att säga. Något som inte behöver läggas till rätta, för det ligger redan rätt. Kan läsa nästa bibelord. Paulus konstaterar att när världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa den som tror. Judarna vill ha tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som en kraft, som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Talet om korset. Att en man blir uppspikad på ett kors, dör och uppstår igen, tar våra synder på sig. Och att vi genom att komma till honom kan få syndernas förlåtelse. Alltså det kan ju låta lite dårskap, eller hur? Men en Guds kraft för den som tror på det. Den som tar emot evangeliet, så blir det kraft till frälsning, förlåtelse för synder. Man blir barn till Gud. Man får löfte om ett evigt liv. För den som inte tror är evangeliet en dårskap. En dårskap som gör att man går förlorad. Det är inte evangeliet som är dårskap, utan dårskap är att inte tro på evangeliet. Anden, nådegåvorna, ges ju för att vi ska förmedla evangeliet. Kraften, kärlekens och självbehärskningens ande ges för att vi ska kunna förmedla evangeliet. Det är inget självändamål, utan de är redskap i tjänsten för Gud. De gör det möjligt att, som Jesus säger, göra gärningar som han och ännu större. Om våra hjärtan blir kalla, så det är alltid en glödpunkt att stanna vid evangeliet. Att tänka efter att all min synd, all min skuld, all min skam, alla mina misslyckanden, all min feghet, alla mina bortförklaringar, allt som är nedsolkat och äckligt jag skäms för, allt detta tog Jesus på sig själv på korset. Det står att han blev gjord till synd för att vi skulle bli ett med hans rättfärdighet. Det sämsta, det lägsta som finns i dig och mig tog Jesus på sig för att vi skulle få det bästa som Gud har att ge. När jag tänker den tanken så börjar mitt hjärta och jubla. Tänk att han frälste mig. Att han frälste dig. Och det han har gjort för dig och mig, det kan han också göra för andra. Evangeliet är inte en produkt som vi ska marknadsföra och sälja. Utan det är vårt levebröd. Hade det inte varit för Jesus, då hade jag gått förlorad. Och så är det med dig också. Det är vårt levebröd som vi delar med andra. Och då blir vi vittnen som berättar om vad Jesus betyder i våra egna liv. Och vi kan inbjuda andra att dela detta levebröd. Det här. Att Jesus älskar mig och har förlåtit mig. Det har förändrat mitt liv. Det är mättnad för mitt hjärta. Jag tror att det fungerar för dig också. Varsågod. 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 Och så delar vi det evangeliet. Och så blir det ringar på vattnet. Evangeliet är till för att delas. Guds kraft är till för att delas. Varje gång vi samlas till bön och till gudstjänst, hemma eller i kyrkan, så är vi vid glödpunkten där våra liv kan börja brinna. Jesus kommer aldrig släcka en tynande låga. Tvärtom har han kommit för att tända en eld. Han har kommit för att döpa oss i helig ande. Och eld. Hur är det? Saknar du eld i ditt liv? Saknar du liv på insidan? Andligt liv på insidan? Håller modlösheten på att ta över? Bär du på en djup längtan i ditt hjärta att få vara mer i tjänst för Gud? Den här liksom man kan känna. Ja, jag är tacksam. Jag är så oerhört tacksam för så oerhört mycket. Gud, det är jag verkligen. Men jag längtar av hela mitt hjärta att få se en tid då Gud kommer med sin kraft på ett sådant sätt att inte bara en eller två eller tre eller tio eller femton människor kommer till tro, utan att det skakar om vår stad här. Att man efter en tid får höra människor säga, ordningsmakten säga, det har inte varit några sprängningar här på flera år. Det har inte varit några övergrepp här på flera år. Varför då? Människor, de har lärt känna Jesus. Att det förändras. Idag kan vi tillsammans be. Kom helige ande. Kom helige ande. Och rör mitt liv. Förvandla mig. Förvandla oss. Och skulle du vilja nu i avslutning på det här mötet, så kan du resa på dig nu. Nu är jag på gång här, så du, varsågod och res på dig. Ja. Om du vill så får du vara med tillsammans med mig och be en bön som jag tycker är fantastisk, som jag har hittat hos en författare som heter Magnus Malm och som jag ber nu och då. Jag blir påminn om den. Och så ska vi be tillsammans ytterligare. Vi ber tillsammans. Kom helige ande. Öppna mina ögon för vad det är att följa Jesus Kristus. Väck min vilja att den förenas med honom och hans intressen i den här världen. Ge mig kraft att bryta med de makter som hindrar mig. Led alltså att Fadern blir lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.